Välkommen till Studio Klassiker, Klassikers redaktionspodd. Idag så sitter vi här, Claes Johansson.
Hej.
Fredrik Nyblad.
Hallå, hallå.
Joakim Bergqvist.
Hej.
Och jag som talar är Carl Egelius. I ett tidigare poddavsnitt så pratade vi lite grann om våra första bilar. Idag tänkte jag förhöra er lite grann, vad är era, inte era sista kanske, men vad är era senaste inköp? Ska vi börja med Joakim? Vad var ditt senaste bilinköp?
Jag har inte köpt bil på jättelänge. Jag köpte min senaste bil i, ja, när var det? 2 år sedan.
Oj.
Ja, det
måste varit ett bra köp då.
Det kändes bra när jag köpte den i alla fall.
Ja, vad var det för någonting då?
En Volvo 1800E.
Och vad var det som gjorde att du fastnade för en sån då? För den, just det exemplaret?
Det var en god vän som skulle sälja den här bilen. Jag vet att den är ganska välskött. Och, så att jag kände att jag blev väldigt sugen. Om jag skulle ha en P1800 så ville jag gärna ha en ganska sen. Det är just det med insprutningsmotorn och sånt där. Så att, och det var en svensk såld. Den var stålblå metallic som är den här ljusa, snygga färgen. Så den var rätt spes på och skicket var rätt. Så att.
Ja, det där går ju väldigt olika vad man tycker. Vilka, P1800 är ju, eller 1800 om man ska kalla den. Det är ju en helt klart en bil som väldigt många är ute efter. Och sen, men det går lite isär vilken, om man ska ha en tidig eller sen eller mitt emellan. Som Fredrik, du som är...
Ja, eller insprutning eller förgasare.
Ja.
Ja, jag blir alldeles nervös bara du säger borste i tronic, men det sa du inte.
Den, som sagt, den är, från början har den insprutning i min bil eftersom det är en 70.
Men
den här motorn står ju bredvid bilen. Och så har den en B20B nu med dubbla Delorto. Så det låter lite som en italiensk bil faktiskt. Det får man inte säga, men det sa jag precis. Så
att, ja.
Och den är, ja, det är en trevlig karaktär på den motorn.
Så att motorn... Mycket, mycket starkare.
Den ger nog 170 hästar ungefär.
När den står bredvid.
Har motorn åkt ur under du har ägt den?
Nej, det har vi gjort innan.
Så det sitter en trimmad motor i nu och originalmotorn står bredvid?
Korrekt uppfattat.
Och så ska det förbli?
Nej, jag tänkte sätta tillbaka originalmotorn faktiskt. Vilket år som helst här ska den komma tillbaka in i bilen.
Okej. Okay.
Jag tycker inte att, ändå att den har en väldigt stark motor, så tycker jag inte riktigt att den blir inte, nu får alla Volvo-entusiaster ursäkta här, men den är inte fantastiskt rolig att köra. Än så att den är så påkostad med motorn och chassit och liknande, så blir det inte riktigt. Och då är en P1800 är mer en glidabil och då passar originalmotorn.
Du börjar ju bli lite till åren också.
Ja, det är så.
Beräkningar.
Original, det är inget sänkt chassi och sånt där, det är jobbigt, ja. Hårt.
Ja, jag tycker att senare 1800-erna på något vis, de talar mer till mig än de tidiga. Jag tycker det är lite kul med de här detaljerna som kom på slutet där med fuskträ och de här svarta hjulen och så där. Det är på något vis, det är väl för att vad de var, ja, de var nyare då när jag växte upp. Det är de jag minns först, de som användes i vanlig trafik kanske.
Men det är alltid lite fascinerande tycker jag, just när biltillverkare med väldigt liten budget försöker hålla sin modell vid liv lite för många år. Och det kan man verkligen säga att P1800 eller 1800 var.
Ja.
Även med ES, det var väl ganska lyckat försök i och för sig. Men just det här med plastträt och en annan uppdaterad inredning och ventilationsgaller och sånt där på bakskärmarna. Det gjorde ju inte bilen direkt snyggare. Det var ju mycket, de första årsmodellerna är ju mycket mer rena i sina detaljer. Både i Jensen-modellerna, framförallt sen när S-en kom. Då är det ganska rena, snygga 60-talslinjer. Liksom,
ja. Och inte minst var ju inredningen och instrumenteringen extremt påkostad och fin i de första årsmodellerna.
Verkligen.
Så att,
verkligen.
Visst, det är häftigt med äkta trä i plast och sådär. Men man jämför det med hur riktigt, riktigt genomarbetad de första instrumenteringarna var, så slås man ju ändå av skillnaden i material, skillnaden i utförande och sådär, som är väldigt stor. Och det gäller ju inte bara P1800, det här är ju nästan det allmänt generationsskifte för många bilar mellan 60- och 70-tal. Jämför en hundkoja, en Austin Cooper med en klubbman från 70-talet, det är samma sak,
ja.
Exempelvis.
Men finns det några bilar som har varit lyckade ansiktslyftningar då, Claes?
Ja, alltså om jag tänker på 1800 där, så den mest intressanta är egentligen dels att de fegade ur Volvo och inte satte den optimala, den här raketen i produktionen. Det,
ja.
Hade det varit en helt annan nivå på allting.
Ja.
Och istället gjorde man den här fesiga, mesiga kombin där, herrgårdsvagnen med glasbaklucka i och för sig. Men det på sätt och vis är väl egentligen den bästa ansiktslyftningen baktill då,
ja.
Av en modell. Jag kommer ihåg en sån där, det var den tuffaste killen i byn, så 30-plus killen som var en farbror, mamma. Liten då naturligtvis, men han bodde i den finaste Mexi-villan då, med de hade kristallkrona på toaletten. Och så fick jag åka med honom en gång med pappa, jag åkte. Det lämnade mig helt oberörd faktiskt. Det var den tristaste bil jag åkte i någonsin.
Ja, okej. Okay.
Faktiskt. Jag trodde det skulle vara en upplevelse, men det fastnade ingenting av den resan. Men jag vet att jag åkte igen.
Det är ju väldigt speciellt med 1800 eller 1800. Det är att den ser ju sport ut. Ja. Och så sitter du väldigt lågt. Och det känns inte så mycket Amazon ändå när du ändå sitter vid förplatsen. Utan, ja, innan man börjar köra kan jag tillägga då. Utan då känns det väldigt sport. Men så fort du startar om motorn och börjar köra med bilen. Ändå att den här då är kört originalbilar också. Så, men det är bil, det är inte så sportig känsla.
Men vad
det
menar man med sportigt liksom? Är det styrning eller är det gasrespons? Eller är det
den trivs inte att pressas bilen. Ändå, det är snarare det. Så att när man, om vi tar kanske en italiensk bil eller någonting. Generalisera här. Men om vi kör en Alfa, eftersom jag inte har en Alfa. Den gillar när den går lite hårdare. Medan P1800 är mer... Den trivs bäst när man glider fram på i lagom fart.
Ja, jag tycker att det beror på vad man har för förväntningar när man sätter sig en sån här i 1800, tycker jag. För att, om man tänker sig att det ska vara en sportbil, då blir man besviken kanske. Men om man tänker sig att det är en Amazon eller en 140, då blir man... Det är ändå just någonting med körställningen, med responsen. Den är ändå lättare och det känns som det är en kul bil att köra, tycker jag.
Och det är just därför jag tror att den kommer må bättre av att ha en originalmotor.
Ja. Mm.
För då blir det rätt rakt igenom. Det är ingen idé att försöka göra någon racebil och en sån här. Det funkar inte.
Så du borde få en slant för den där motorn också.
Ja, det kanske jag kan få. Det beror på vem som vill ha en sån, men den är ju välbyggd motorn. Det gäller att jag får ur motorn bara, för annars blir det svårt att...
Ja, kanske ett vinterprojekt.
Ett av många vinterprojekt, ja. Helt klart.
Fredrik!
Då får vi fortsätta på ämnet Volvo.
Ja.
Jag skrev ju en bok för några år sedan om Volvo 700-900-serien. Det var nästan då jag upptäckte hur fin... Volvo 960 efter faceliften 95 var, vilken otroligt elegant bil, och jag drömde väl lite om att hitta en sån, och så en februaridag så gjorde vi ju det på den.
Ursäkta, vad var det som gjorde att du drömde om det? Liksom?
För att den var snygg och lyxig och någonting som jag faktiskt nästan inte lade märke till då när de var nya, men jag tycker att den är jättesnygg nu.
Men den sista uppdateringen av 960 kom?
Årsmodell 1995, så gör man ju då en ändring av fronten bland annat, men också chassit. Men just fronten är ju så elegant eftersom man utan att ändra motorhuv och sånt så gör man ju bilen lägre, för att man hade mindre strålkastare och egentligen drog upp stötfångaren högre. Men den blev plötsligt elegantare.
Ja, det blev ju en helt egen modell mot att från att ha varit en lyxmodell av 940, så för 960 var ju från början bara en 940 med lite mer krom egentligen utåt sett.
Till yttre, men motorn var ju något helt annat. Det var ju en hel aluminiummotor till skillnad från gjutjärnsmotorn, och det var ju ett annat chassi, så det var ju lite självdestruktivt.
Det syntes inte att det var lyx.
Nej, det var ju fel av Volvo att göra en modell som var mycket bättre och exklusivare, men det syntes inte. Vem vill köpa den bilen?
Nej.
Så gör man då det här faceliften, och man gör ju också då en enklare modell av 960, så att försäljningen går alltså upp 140% med årsmodell 95. Så det var ju ett väldigt bra drag. Men då hittar vi alltså då helt rätt exemplar, nämligen just det då med den stora motorn och med utrustning i form av ädelträpaneler och läderklädsel. Och som hade då bara gått 4200 mil. Så att du och jag, vi åkte ju till Nyköping med nästan påslagna blåljus och lyckades köpa den här bilen som hade väldigt få ägare, egentligen en ägarfamilj då. Och det var ju jättekul att köpa den, och det var jättemysigt att köra den, men sen så...
Det var en nybilsdoft i den.
Ja, det var det verkligen.
Den var
ju fantastisk, och den hade just såna här bekymmer som blir av att en bil har stått ett antal. Den hade skrapmärken på grund av att den hade haft för mycket bilkapell på sig. Den hade en startmotor som hade blivit trasig för att bilen inte hade startats. Den hade däcken kvar från när bilen var ny. Så det var ju liksom att riva av presentpappret på presenten. Liksom. Att ordna de här problemen. Och sen så gick den ju jättebra utan några konstiga elfel eller sådana saker.
Men är den klassiker redan? Den är från 97.
Nej, det kanske den inte är. Men uppenbarligen så håller den sitt värde väl. trots att det, och just för att det är en ganska exklusiv
bil. Vad säger de på finbilsparkeringen när du kommer?
På Volvo-träffar så är man ju varmt välkommen. Men det var ju just det när jag vågade mig på att åka på en allmän bilträff. Då kom ju en bekant fram och sa, jaha, vad är det för speciellt med den här då? Och det kommer jag ju aldrig att glömma. Så att det känns som en revansch att jag då sålde den på auktion.
Du har alltså sålt den redan?
Den är redan såld efter ett halvår och 400 mil. Det var jätteroligt att leka med den en sommar.
Ja, nej, men så kan det vara. Ibland så behåller man dem länge och ibland så är det kortare. Min senaste, eller egentligen vår, för jag köpte den ihop med en kompis. Det var en bil som vi har gått och lurat på ganska länge. Min kompis hittade den i ett parkeringsgarage i söder om Stockholm. Där den stod dammig och dan. Till synes orörd sedan många år. Och en liten koll med bilregistret visade att den hade inte varit besiktad på 15 år. Så min gode vän Fredrik, han tog kontakt med ägaren och inledde en långdragen process som faktiskt nu drygt typ 1,5 år senare resulterade i att vi åkte och hämtade den här bilen. Och vad var det för bilar, undrar ni?
Vi har ju sett den, vi vet ju. Det var nog italienskt, va?
Ja, vad var det för bil då, Carl?
Det var faktiskt en Alfa Romeo. Lite oväntat.
Det var ju otippat.
Ja.
Och mer.
En röd.
Och mer.
Det är en Alfa Romeo Spider, en QV från 1988. Det innebär alltså en, ja, det var inte en av de sista, för den hade tillverkats i 22 år då, den här modellen, men det hade fortfarande 5-6 år kvar innan den skulle läggas ner. Men det innebär i alfaketsar en sen bil med insprutningsmotor och ganska mycket elgrejer som ibland inte fungerar. Men Joakim, du var ju med när jag, eller du hjälpte väldigt mycket till att hämta den här bilen. Du körde de första metrarna, kan man säga.
Ja, det gick fantastiskt bra när vi drog upp den med din moderna bil och efter med boxerlina. Det känns som ett ganska ett härligt exemplar. Ja. Den döljer mycket under den här smutsen.
Det är det som är lite spännande. Jag har dragit mig för att ta bort smutsen på karossen. För att det är ju så mycket löfte i det här dammlagret på en bil som har stått så länge.
Men har inte det där gått till överdrift?
Med barnfind-läget?
Ja, alltså det är ju nästan så att vi är vid en tidpunkt då vi kan köpa damm på burk och spraya på och kalla det.
Ja,
men just den här bilden var ju inte just ett barnfinder, utan den står ju då hos Stockholm parkering och kostar 1,000 lappar varje månad. Och det här är ju inte första gången som du har köpt en bil som har just stått på en sån här hyrd plats i Stockholms stad, som man vet att för varje månad som den här förhandlingen drar ut på, så kommer säljaren att kosta honom flera 1,000 lappar bara att den står där. Och att en bil som kanske inte har så mycket värde, till slut så har liksom bara hyran av platsen har ackumulerat hela bilens värde på ett år.
Ja, extremfallet var ju en Ford Fiesta som jag köpte för några år sedan, som hade bara gått 2400 mil sedan 1981 eller 82. Och den hade hela tiden, när den inte körde, så hade den stått på den här dyra platsen på Södermalm i Stockholm och kostat som sagt flera tusen i månaden. Så vi räknade ut att bilen i garagehyra var nog värd 500 000.
Och det är ju... Det är ju en Fiesta värld.
Ja, jag var ju tvungen att betala det.
Ja, ja.
Nej, men den här Spidern i alla fall, det är väldigt spännande. Det var ju som sagt en veteranbil, kan man väl säga, redan då, 1988. En jättegammal konstruktion som kom i början av 60-talet, grundkonstruktion. Och sen så levde den vidare så länge. Och den byggdes för Pininfarina i deras fabrik.
Ännu en bil som en biltillverkare har desperat försökt att uppdatera med väldigt små medel.
Ja, verkligen.
Det är ju den naturliga levnadsbanan för många av de här bilarna som vi gillar. Att de börjar som krispiga, fina, lätta 60-talskonstruktioner och skepnader. Och sen så glider de över det här murriga, bruna. Och
ja.
Var någonstans på skalan? Ni verkar vilja jobba lite åt 70-talshållet.
Ja, det känns lite.
Ni går loss på det där.
Ja, ja. Men Claes, ditt senaste inköp, är det Mark 1 eller Mark 2?
Det är definitivt Mark 1. Och jag jobbar ju inte med objekt, jag jobbar ju med subjekt när jag är ute och handlar bilar. Jag gör det ju inte så ofta heller, jag säljer aldrig och så vidare. Och vi pratade om lagom sportbil här förut, och det här är långt ifrån lagom. Ja, alltså ska man definiera det som bil? Ja, kanske. Ska man definiera det som sportbil? Ja, det tycker jag nog ändå. För att det speciella med den här och det man vill ha, det man söker i en sportbil. Alltså jag prata sportbil här. Det är inte riktigt det jag brukar göra. Men en röd sportbil har ändå på något sätt utövat någon slags lockelse här. Och det var alltså en med platt golv. Det vill man ha. Man vill ha framljusdrift. Ja. Det vill man absolut ha. Och man vill ha rattspak. Fast någon variant av rattspak då.
Nej, nej och nej.
Och då har man ju trätat ner spesen där till någonting som antagligen inte finns. Och då börjar det bli intressant. Och sen är det ju naturligtvis en lång serie av slumpar som det alltid är. Men man har någon slags radar på. Och ja, ni börjar kanske ana om vad det är jag beskriver. För ni har faktiskt sett den här. Och det var roligt att läsa av era ansiktsuttryck första gången ni såg den. Det var lite varierande, men jag lyckades, man kan börja, den långa korta versionen är ju att jag som vanligt satt och dammsög gamla tekniktidningar från 50-talet. Där det är då en massa rapporter från människor som bygger sina bilar. Och jag är ju milt sagt väldigt intresserad av den här.
Men det var ju verkligen en, eller kan man kalla det folkrörelse att bygga sin egen bil? Men
i viss mån kan man väl säga det, man kan dela in det i olika tidsepoken när man byggde en bil av tvång eller nöd. Det fanns inga bilar och sen så kom då 40-talet vidare in i 50-talet och då började man bygga bilar för att man vill ha en drömbil, en sportbil och så vidare. Då. Och det där är väldigt spännande tycker jag. Och i en av de här artiklarna så var det en man som heter Lennart Gliving, som en ung kille som i Orrefors som byggde sin drömbil. Han skissade den efter Mercedes 300 SL och ja, det var diverse inspirationskällor. Och det blev till slut en liten egensinnig tvåsitsig cabriolet utan dörrar. Väldigt distinkt form kan man väl säga, med små fenor och en panoramavind framruta och sådär. Ingen sufflett eller någonting sånt krånglar till det. Och han blev faktiskt färdig med den och körde några år.
Hur gick han tillväga då? Som början från scratch? Eller vad?
Ja, alltså han hade ju, det var ju mycket beskrivningar på den här tiden hur man byggde sig en kaross och ställde på ett chassi. För det var ju det som var det vanligaste när man skulle förverkliga just sportbilsidén. Men han gjorde sitt på sitt eget sätt. Då ska man ju egentligen bygga en modell i naturlig storleksskala som man sedan gjuter på enheter på som sedan blir formarna som man gör själva karossen i. Så det är ju ett steg, det är ju flera steg där, men han tyckte att jag hoppar över det där jobbiga med att göra formar, så att han gjorde modellen, smetade på den här plasten då som han hade köpt i Göteborg, stora dunkar, och det var mycket, det var ett framtidsfuturistiskt material, man visste inte hur man skulle hantera det där och luktade säkert inte särskilt bra heller. Och så började han smeta på det där och då tänkte han att jag bygger karossen direkt på formen, vilket han då började göra.
Men vad hade han gjort formen av trä?
Det var någon slags träkonstruktion med lite korkmattor och lite allt möjligt på som han hade spacklat upp till någon hygglig form som skulle fungera. Och sen så la han på plasten och så tänkte han att jag slipar plasten istället till perfekt finish. Och så la han 2000 timmar där istället. För att
oj.
Och han lyckades, men han sparade ingen tid på det.
Du träffade honom då? Eller?
Ja, Orrefors och Gliving dröjde sig kvar i mitt minne. Och vi var ute på ett jobb, jag och en kompis. Vi gjorde en Sverigeresa till tidningen för några år sedan. Eller 10 år sedan nu nästan.
Då åkte ni förbi?
En 2CV-skåp.
Mm.
Och så kom vi till Orrefors och tänkte jag, men Orrefors, ja, Gliving, ja men vänta nu, det var ju faktiskt här 1958. Så jag frågade mig runt lite där och ringde till någon som hette Gliving och så här. Ja, det var lite oklart, men jag fick en adress och så åkte vi dit och knackade på dörren och så öppnade ju Lennart. Och det var ju ett väldigt märkligt och speciellt möte naturligtvis. Min första fråga är, ja, är det så möjligt att ha bilen kvar? Ja, sa han. Den står här nere i garaget. Det var inget konstigt med det. Och det var inget konstigt med att vi kom och ringde på heller. Så Lennart visade bilen för oss. Han var ju,
det här var typ 50 år efter att han hade byggt den.
Ja, och han var ju nästan i 90-årsåldern. Och han var ju väldigt stolt över sin bil och den var otroligt fin. Verkligen en häftig grunka som stod längst in i garaget. Vi tittade på den när han pratade om den och vi fick titta hans fotoalbum och sådär. Det var väldigt, väldigt rörande möte och det var ett fint ögonblick sådär som man verkligen vårdar. Och det där, jag frågade faktiskt om man ville sälja. Det är ju svårt sånt där, men jag vet inte, det var hans livsverk. Och den var ju betydelsefull för han hade byggt bilen, han hade byggt huset själv och alla möblerna och allting. Så han var en hembygdskille helt enkelt, han kunde det här med
Vad jobbar han med annars då?
Han jobbade i skogen framförallt. Han var på med torv och sånt där han gjort i många år. Så att,
han blev inte designer på Volvo efter att ha byggt sin bil?
Nej, men det var ju ändå, han hade ambitioner och han hade öga. Och sen så blev det lite som, ja det blev en småländsk tolkning tror jag, den där Mercedes SLN. Och sen så blev det inte något mer med det. Jag skrev i tidningen och det var roligt att ha fått träffa honom och sådär. Men det låg ju naturligtvis och gnagde lite där i bakhuvudet. Och sen så fick jag för mig i somras, eller förra sommaren, att kolla upp hur det stod till med saker och ting. Och Lennart var ju inte med längre då, men jag fick bra kontakt med familjen. Och bilen stod kvar och sen så inledde vi en liten diskussion där och jag förklarade mina ambitioner och vad det handlade om. Så kunde jag komma och hämta bilen några veckor senare då, och nu håller vi på att rusta upp den. Och även det mötet var ju ett sånt här tillfälle man inte får slarva bort när man var där och pratade med Ingrid och Ingela, dottern där, och även Lennars brorsa var där också. Så vi tog ut den här bilen som har stått inställd i garagen. Ja, den har inte körts från, ja, på 70-talet hade den varit med på någon studenthämtning eller någonting, men sen dess hade den stått still. Och det fina är ju att det är ju, till skillnad mot de andra bilarna jag har, så är det faktiskt en riktig bil. Den har 4 hjul till att börja med och den är byggd alltså på en fransk Panhard. Så att då har vi det här med framhjulsdrift och även en boxermotor, och det gör den väldigt spännande tycker jag. Och sen en låg lätt konstruktion, så att den ska nog faktiskt till och med vara lite, jag tror att det inte är någon lagom sportbil, jag tror det kan bli ganska
drivig.
Ja, pigg och rolig att köra.
Ja.
Om vi kommer dit, och det gör vi väl.
Ja, vi har ju sett den nu i live också, och den är ju verkligen en slående.
Ja, det var någon som sa att det såg ut som Alexander Lukas bil.
Ja, det är lite serietidning.
Ja, det är lite serietidning, absolut. Och som sagt, den är, grillen är från en Fiat 1100, vindrutan är från en Hillman som är från en bakruta. Och sen är det väl Simca bakljus och Saab 92 bakljus och sådär. Men det går ju läsa.
Stötfångaren. Ledstång.
Ledstång. Ja, jo då. Det var Lennart väldigt nöjd med. Kommer jag ihåg att han hade kommit på att man kunde använda ledstänger från trapphus. Den där plasten som är så typisk för HSB-lägenheter. Eller hur är det, trapphus för HSB-hus? En sån klädde han stötfångarna med. Ja, sen är det ju allehanda små detaljer från alla möjliga bilar givetvis. Det var ju så man gjorde för att få ihop det. Men han fick ihop det väldigt fint. Den är ganska.
Hur mycket hann han köra med den där, tror du?
Han körde nog 2-3 år bara. Sen
fanns det typ 1000 mil eller vad.
Ja, för när vi väl började rota i den så visade det sig att den var ju ganska bra skick. Motorn och sådär, så det var inga konstigheter.
Ja, du har ju god hjälp av en Panhard-specialist.
Tack och lov. Per Westin är ju den ledande experten på det här i Sverige. Och han tog sig an den här med stor aptit. Så det har varit väldigt roligt att få hänga med på den resan. Och jag fick verkligen kontraorden direkt var, alltså, när jag började skvallra om att jag hade köpt den här. Du får inte starta den. Vad den gör, försök inte att starta den. Ja, vadå? Den ska vi gå, tyckte jag. Men det är det är en väldigt speciell motor överhuvudtaget där. Den har ju inga separata topplock och det är torsionsfjädrar och så vidare till ventilerna. Men sen finns det ett nyckeldrev, ett speciellt drev där i transmissionen som är gjord av någon slags modellera eller någonting, så att den förstörs över tid helt enkelt. Så händer det något så är det där som rasar, och då rasar hela motorn, så det fick man inte göra. Men det har jag köpt i Paris, gjort i aluminium. Så att Per har ju startat bilen nu och smygkört lite grann och sådär. Så
ja, vi har ju faktiskt en litet klipp här på hur det låter när en Gliving special smattrar igång för första gången.
Ja, distinkt. Panhard gjorde krigsmateriel också, det tycker jag man kan nästan höra här.
Hur stor är den här motorn?
Ja, den är på ungefär 800 kubik. Men den har alltså en fyrväxlad låda, och växellådan är ungefär stor som
knuten näve.
Ja, kanske snörmannens knutna näve eller någonting lite större än den. Och så är det ju helsoffa, icke att förglömma. Så att det är ju en glidare med sportambitioner.
Då är ju viktigaste frågan här är, får du plats i den här bilen?
Ja, jag gör faktiskt det. Jag är ganska lång.
Då kommer ju nästa fråga. Sticker ditt huvud upp ovanför vindrutan?
Ja, det är väl det som är problemet. Man får väl utrusta sig med någon mössa av något slag. Men det funkar. Och jag kan sträcka ut benen. Och så den är...
En hel integrerad mössa kanske.
Ja, det roliga är att det följde ju även med. Precis när vi skulle åka från familjen där så kom han på. Nej, men ni måste ju ha taket med. Glöm inte taket. Så här. Ja, vadå? Och så gick vi, så pekade de. Gå ut i skogen och hämta taket. Så här. Jaha. Ja, alltså, Ingrid var lite till åren så hon kunde bara beskriva. Men där nere finns ett hus liksom. Och så gick vi ner till någon fallfärdig byggnad och såg eller någonting. Och så längst där inne under en trave med timmer och grejer. Där låg det ett tak. Och det var ju alltså, de hade kapat bort ifrån panaden. Originalkarossens bakdel så att säga, taket på den. Och så hade Lennart då format en hardtop till den. Väldigt rar. Inte så att den tätade jättemycket kanske, men det verkar funka ändå och den sitter fast med ett gångjärn bak till så att man liksom fäller upp den som ett våffeljärn hela konstruktionen.
Våffeltopp, ett helt nytt koncept i bilbranschen.
Ja, och det var så roligt, jag pratade ju med Lennars bror där också. Han berättade, han var med och byggde bilen. Han berättade att de byggde den på en veranda eller om det var i någon intilliggande lokal. Och de var ju i gasen där när de satte ihop karossen. Och sen när den
kan
var klar,
vi hålla på med mycket plast?
Ja, och sen kom de ju på att den inte gick att ta ut därifrån. Så de fick ju såga av bilen för att lyfta ut den ur lokalen de var i. Och sen kunde de ju foga ihop den igen. Då.
Ja, det är bra. Ja, det är mycket spännande att se. Vi får se den här på vägen nu då, i nästa år, eller?
Ja, vi har någon ambition att verkligen få ut den på vårvägarna här och så ska vi naturligtvis åka ner till Ingrid och familjen och visa upp bilen igen. Och jag tänker inte, alltså den ska ju inte renoveras överdrivet utan vi ska få den att fungera fint och man snyggar till det mesta, men den är ju ett historiskt föremål och ska få så vara, tänker väl jag.
Tänker du ordna någon tematräff för Gliving-gänget nu då, som har såna här bilar?
Det
och
är perfekt
så.
För oss som inte är så sociala i klubbsammanhang, så är det ju en ganska hanterlig historia om man ordnar den där träffen och kanske är ute.
Fast man får ju göra allt själv också, ja, ordna allting. Det, och sen, man kan inte riktigt delegera. Nej,
det blir ju högt ställa krav från medlemmarna bara som ska ingå i medlemskap och hur det ska gå till på träffar och sådär. Man kan ju tänka sig middagar då man ska hålla tal och så dela ut sådana här förtjänstfulla insatser i klubben.
Olika stipendier kanske?
Ja, det skulle också kunna vara ett alternativ. Eller att man går och rackar ner också lite så här i smyg på medlemmarnas bilar.
Ja, men kravet för att få vara med är att man måste äga en Gliving.
Ja, ja visst.
Ja, och sen så har vi nyheter här faktiskt, studioklassiker för en gångs skull. Sådana nyheter som är det är snarare ett paradigmskifte. Vi har kommit fram till att Volvo är faktiskt ett Stockholmsmärke. Och den som har grävt fram allt om detta, det är ju Fredrik Nyblad.
Det var någonting med den här reklamkampanjen Made by Sweden som fick mig att börja fundera. För jag känner ju till en del platser som har haft stor betydelse för Volvo, till exempel Kungliga Tennishallen med presentationen av PV444 och Globen och Volvo 850. Men det är ju också de här händelserna som ledde fram till att Volvo bildades. De hände ju faktiskt allihop i princip i Vasastan. Och det fick mig då att skriva en artikel i Volvo Klassiker.
2019 års Volvo Klassiker.
Precis, och sen så tänkte jag att det här med att berätta historier är ju roligt att göra på olika sätt. Så då kom jag ju på idén att det här ska man ju genomföra som en stadsvandring.
Det är väl första biltidningen kanske som ordnat en stadsvandring, eller?
Ja, och förmodligen så är det ju första gången som någon har kommit på idén att berätta om Volvos historia i Stockholm.
Ja.
Jag har fortfarande inte fått några hotbrev från andra sidan Sverige. Men det var ju faktiskt här det började. Det här är ju händelse som hände mellan midsommar 1924 och oktober 1926. Och det börjar ju med ett slumpartat möte mellan Gustav Larsson och Assa Gabrielsson på någonting som hette Urbans konditori.
Vad låg det någonstans?
Det låg, för att vara exakt då, i korsningen Adolf Fredriks kyrkogata och Drottninggatan. Det huset finns inte kvar, men där då så säger Gabrielsson till Larsson att ska, det här med, behövs det inte en svensk bil? Ska inte vi göra det? Säger de ungefär.
Men vad då slumpartat säger du? Ja, de kände inte varandra,
varandra eftersom de hade jobbat på SKF, aha, bägge två, men de hade kanske inte setts på ett tiotal år vid det här laget. Men det här var, ska alltså ha varit på midsommaraftons, borde ha varit på förmiddagen eftersom Larsson är på väg till Vintrosa i Örebro län, så att han måste ju haft lite bråttom kan man tycka. Så han avslutar med see you later, säger han själv i alla fall. För det finns en av de texter som finns bevarade om det här mötet är ju när Larsson skriver ett minnesord om Assar Gabrielsson i ratten när Gabrielsson dör då 1962.
Men Assar Gabrielsson och Gustav Larsson, vad var det för killar?
Assar Gabrielsson var ju då egentligen en tidigare handelsstudent och han hade kunskaper i ryska och stenografi och han hade faktiskt bland annat varit riksdagsstenograf. Men sen var han ju då, hade varit vd för SKFs dotterbolag i Paris och efter det så blev han då försäljningschef för SKF-koncernen. Och Gustav Larsson...
Och SKF var jättestora. Var de var jättestora redan
det
då.
Det var ju jättestort redan då. Man hade ju affärer över hela världen. Och Gabrielsson var då 33 år. Gustav Larsson var lite äldre. Han var 36 år. Och han hade ju då i sin ungdom arbetat som ritare och konstruktör i England hos White & Pop, som ju då är kända, om de är kända, för att ha levererat motorer till Morris. Och han var utbildad civilingenjör och konstruktör och avdelningschef på SKF innan han flyttade till Stockholm och blev senare då teknisk chef på ett verkstadsföretag som heter AB Galco, som bland annat är kända för permar och andra kontorsmaterial man kan behöva.
Okay.
Så att det var så de kände varandra från SKF. Men sen efter det här slumpartade mötet på bageriet så går det ett par månader och det finns, nästa möte är nästan mytomspunnet och någonting som Volvo fortfarande
vårdar
minnet av. Men det finns ju då nästan myter om vad som sades och inte sades. Men jag tycker att någonstans måste vi gå på det som de inblandade själva har sagt om det. Och det finns som sagt nedtecknat bland annat då i tidningen Ratten av Augusta Larsson. Så vi får väl nästan tro dem vad de säger. Och det var ju att det var ett slumpartat möte igen. Och Gustav Larsson kommer in där och ser då Assar Gabrielsson bakom ett berg av kräftor. Och han blir inbjuden att sitta ner och äta och dela den här måltiden. Och om man då tror Gustav Larsson så säger han så här. Jag slog mig ner och vi ägnade oss åt kräftorna med iver, andakt och absolut frånvaro av shop talk. Så då är frågan, när börjar de prata om att starta en bilfabrik? Antingen så var det här ett sätt att känna på varandra för man var redan överens, eller också så var det så att man pratade om affärer efter man var klar med att få i sig lite mat. Ja. Helt enkelt, för det som man säger är att det här blev ett muntligt avtal. Det är det som är startpunkten. Augusti 1924, då är en startpunkt för det som blir att Larsson börjar räkna på vad kommer det här kosta. Och man börjar då få ut känningar, kan vi få finansiärer på det här? Ingenting händer. Man
det var alltså två killar utan som, det var inte, de hade inte någon backning från början, utan de började med en idé att de skulle bygga en bil i Sverige.
Ja. Och då inser man att vi måste ha någonting att visa upp. Och då blir det ju allvar på ett annat sätt. Så då får man då i Gustav Larssons bostad på Rådmansgatan 59, så får en barnkammare bli ritkontor. Och han tar hjälp av några studenter från Tekniska högskolan. Så att man börjar rita på en konstruktion som ju då ska antingen heta GL,
ja,
som Gustav Larsson, eller helt enkelt bara Larsson. Och
Larsson 760.
Ja.
Jag tycker det låter
Larsson ganska bra. 1800 ES.
Ja.
Och sen så börjar man ju då bygga ett chassi, och det ska ju då delvis ha skett i Larssons arbete hos Galco, så ska man ha byggt chassit, och de här chassierna ska sen då ha fått sin kaross hos den då kända karosserimakaren Frejus, som ju var kunglig hovleverantör av karosser. Och det här var, karosserimakare var ju en bransch redan då lite på nedgång, men Frejus var välkända och skickliga ansågs det. Och de låg ju då på Sveavägen 126. Så att alla de här händelserna har ju hänt under en ganska begränsat antal kilometer en del av Stockholm.
Vad tur för era fötter då.
Ja, och det var ju det som var så roligt att kunna, även om bara om hälften av byggnaderna finns kvar, det är egentligen bara Larssons bostad och faktiskt också då Sturehov som finns kvar. De andra byggnaderna är ju, det är ju andra hus som står där. Men just den här känslan att gå med fötterna och känna att det var här det hände, det var på den här begränsade geografiska ytan som allting formades. Man gör ju då också en utredning på var skulle man kunna bygga en bil.
Ja.
Och lämpliga orter ansågs då vara Stockholm, Eskilstuna, Örebro eller Göteborg. Så att Göteborg var ett av fyra alternativ. Men nu vet vi ju hur historien blev. Och det som
verkligen, vad var det som gjorde att man hamnade i Göteborg?
Det var ju att man nästan blev inkuberad, skulle man säga då, av SKF. För att man åker ju ner till sin tidigare arbetsgivare SKF och där har man ett möte med ledningen och SKF ger då ett lån på närmare 2 miljoner kronor. Man tar fram det vilande företagsnamnet AB Volvo ut i byrålådan och ger till Larsson och Gabrielsson och de fick möjlighet att hyra en fabrik som SKF hade förvärvat när man hade köpt en konkurrent och lagt ner den, nämligen Nordiska Kullagerfabriken, eller Nordkulan som den också kallades. Så att då hade man pengar, man hade ett namn och ett företag och man hade en möjlighet att en lokal för en fabrik. Så då blev ju Stockholm blev Göteborg och Larsson blev Volvo. Och det är de händelserna under de här två åren som formade vad som blev Volvo.
Ja. Och det var 1927 på våren där som den första Volvo serieproducerades.
Ja, precis. Och den tas direkt till Stockholm och återförsäljaren Ernst Grauers på Brunkebergs torg.
Där var ni också?
Nej, det var vi faktiskt inte. Det får bli den utökade bussturen. Kanske en Scania-buss.
Ja, just det. Ja, det är väldigt spännande. Och som sagt, den här stadsvandringen som du har genomfört då i fint höstväder, den har ju redan ägt rum, men om det blir intresse då kan du köra den igen? Och
om det faktiskt finns intresse så kan man ju tänka sig det, absolut. Det var, jag tycker det var ett väldigt roligt sätt att berätta historia på.
Du får slänga ut några annonser i Göteborg. Rub it in.
Ingår kräftor på Sturehov kanske?
Vi kanske kan ha ett pluspaket sen.
Ja, just det, precis.
Man får en perm också.
Vad kan man mer göra? Det här, stadsvandringar, vad har vi mer?
Vi har sjungit fredssånger på en 70-talsträff.
Just det.
Vi har haft, ja, just det.
Med flöjt.
Ja, vi har haft någon slags världsrekord i pop-uppande med pop-upplampor.
På träffpunkt 80.
Och så hade vi bollhav i en bil också.
Ja, det tycker jag är ganska...
Det är lite konventionellt. Ja.
Ja. Okay.
Bästa insatsen vi har gjort för folkbildning var väl ändå när vi satte fast en penna i ett snöre.
Ja.
Du kanske kan berätta mer om det, Carl?
Ja, vi hade ju en projektbil för ett, ja, det var 10 år sedan kanske, som vi hade en Austin Allegro.
Så var det, en kombi va?
Ja, stationsvagn. Den snyggaste modellen av Austin Allegro. Jag menar, man börjar prata om Austin Allegro och sen börjar prata om snygg. Ja, då är ju, då kom ju kombin framförallt upp som den. Och då hade vi ju gjort... Vi visste ju att det var den snyggaste bilen. Så att vi vill ändå känna av stämningen hos besökarna. Är det här en snygg bil eller en ful bil? Ja. Så vi satte upp en liten undersökning på bakrutan på bilen. Ja. En form av ett A3-papper som vi delar upp i två delar helt enkelt. Tycker du den här bilen är snygg? Sätt ett kryss här. Tycker du den här bilen är ful? Sätt ett kryss här. Och sen så hängde vi en penna bredvid. Men och det blev ju överväldigande.
Ja, det vi hade förväntat oss.
Ja, alltså resultatet var att det var ju skitsnyggt. Det var något konstigt streck som lyckades komma in på det här ful. Men förstår inte riktigt gick till, för att snöret som pennan satt i räckte ju inte till den delen utav skylten, utan den räckte ju bara till den här snyggdelen.
Ja.
Så att det är så det går till med statistik.
Ja, så man frågar får man svar.
Ja, det här tycker jag var ett väldigt roligt avsnitt av vår podd. Fortsätt lyssna på Studio Klassiker. Vi finns där poddar finns. Och så glömmer du inte läsa tidningen Klassiker heller. Tack så mycket, Claes Johansson.
Tack.
Fredrik Nyblad.
Tack.
Joakim Bergqvist.
Tack.
Och jag, Carl Egelius, tackar också.
Ja, nu måste vi ta klippa där då.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.